Massiva demonstrationer, våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter och sopberg på gatorna. Scenerna från Frankrike visar på en ilska som bara växer. På en kvart får du veta varför en pensionsreform kunde väcka så våldsamma upplopp. Och om Macron kommer kunna lugna ner situationen. Det är torsdag den 30 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Fanny Härjestam, frilansjournalist på plats i Paris. Du Fanny, det är så kul att få prata med dig igen. Så det är nästan som att jag inte riktigt kan komma in på den här franska politiken vi ska prata om, för att jag blev så glad att se dig.
Ja, men detsamma. Jag är väldigt glad att vara här igen.
Ja, men vi har ju saknat dig. Du är ju en gammal Dagens Story-räv.
Just det.
Men nu kanske du befinner dig i ditt naturliga habitat, nämligen Frankrike och Paris.
Ja, jag är här nere i tumultet.
Ja, men precis. Det är ju minst sagt lite stökigt i Paris, får man väl säga. Och jag har hört att liksom, det finns ett sopberg där på Paris gator som bara växer.
Ja, men det stämmer. Det har varit tonvis med sopor senaste tiden som ligger kvar på gatorna eftersom sophämtarna strejkar. Och det här har blivit liksom ett verkligt sanitetsproblem i Paris. Och det stinker verkligen. Jag har rört mig väldigt mycket runt om i Paris, både liksom med öppet fönster i taxi och promenerat mycket, och soparen är enorma. De är högre än vad jag är.
Ja.
Jag är rätt kort, men ändå.
Ja, men precis. Du är ju inte jättelång, men du är ändå 1,60, så det är ganska stora sopar då, får man väl ändå säga.
Ja.
Men du, som jag sa, alltså när man följer det här hemifrån så beskrivs det ju verkligen som kaosartat i Paris. Är det det?
Ja, men det har det varit i anslutning till demonstrationerna. Man ska komma ihåg att det inte är hela Paris som har stått i brand. Men liksom vissa centrala delar av Paris har varit väldigt dramatiska. Och så ska man komma ihåg också att det har demonstrerats och varit väldigt våldsamt på andra ställen runt om i Frankrike också. Inte bara i huvudstaden. Många skadade, både poliser och demonstranter, hundratals gripna. Och så många fransmän som är fullständigt förskräckta över den här förstörelsen som vi har sett. Jag tänker på i Bordeaux till exempel, inte långt från där jag bor, i södra Frankrike nu. Där har en sån här legendarisk, gigantisk träport på borgmästarhuset, som är något av en sevärdhet i Bordeaux, den har nästan brunnit upp. Så det är många Bordeauxbor som har liksom strömmat dit och ledsna och förskräckta stått och tittat på den här porten dagarna efter förra torsdagen, när det var väldigt våldsamt.
Mm. Så det är inte alla fransmän som är arga?
Nej, det är det inte. Men också många som inte demonstrerar stödjer ändå demonstrationerna, ska man komma ihåg.
Mm. Ja, men vi kanske ska stanna och försöka recapa lite. Alltså de här protesterna handlar ju alltså om en pensionsreform som Macron, alltså Frankrikes president, har baxat igenom. Den innebär att fransmän måste jobba till 64 år från 62 som det är idag. Alltså för en svensk Fanny så låter det ju lite konstigt att en sån reform kan skapa såna här massiva och våldsamma protester.
Mm, jo, men så är det. Jag håller med. Men här i Frankrike är det här en extremt känslig fråga. Macron är långt från den första som har försökt göra om pensionssystemet. Väldigt många har backat just på grund av liksom gigantiska demonstrationer och kravaller.
Il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble.
Året är 1995.
Je vous demande donc.
Och dåvarande premiärminister Alain Juppés förslag om att höja den franska pensionsåldern utlöser generalstrejk och vilda protester. I 3 veckor lamslår strejken Paris kollektivtrafik och regeringen tvingas till slut att backa från förslaget. 2007 och pensionsfrågan är åter på den franska politiska dagordningen. Efter stora protester och strejker tvingas landets president, som nu heter Nicolas Sarkozy, dra tillbaka ett förslag om höjd pensionsålder.
Comment voulez-vous qu'on puisse continuer en promettant la retraite à 60 ans. Comment voulez-vous qu'on puisse...
Tre år senare går förslaget igenom. Pensionsåldern höjs från 60 till 62 år. Men Sarkozy förlorar makten i det efterföljande valet. 2014 är det Sarkozys efterträdare, president François Hollande, som rör upp känslor med ett pensionsförslag. Den här gången rör det inte själva pensionsåldern, men förslaget väcker ändå starka reaktioner. Och 2023 är det alltså dags igen. I mitten av mars tar premiärminister Elisabeth Borne med bestämda steg plats i talarstolen i den franska nationalförsamlingen.
La parole est à madame la première ministre.
Budskapet är tydligt. Den omstridda höjningen av pensionsåldern till 64 år kommer att drivas igenom med dekret, alltså utan omröstning.
Mesdames et messieurs les députés.
Talmannen bryter för att lugna ner situationen.
De bien vouloir cesser immédiatement, cela est contraire à notre règlement.
Men premiärminister Born tvingas ändå avsluta sitt tal så här.
Et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du parlement.
Men jag tänker då, är det folk är mest upprörda på att Macron liksom baxnade igenom det här själv? Det var ju via dekret då, han gick inte via parlamentet utan han bestämde själv, nu ska vi köra igenom den här reformen. Är det det folk som skapar extra stor upprördhet eller är det själva reformen?
Väldigt bra fråga Alex. Alltså jag skulle säga att det är både och. Det började med att vara framförallt reformen och nu har det övergått i någonting annat. Alltså i större utsträckning en protest mot Macrons ledarstil och hans sätt att styra som har varit väldigt mycket på tapeten förut. Och just som du nämnde här, det som hände förra torsdagen har ju varit något av en vändpunkt i den här processen. När han då drev igenom lagen med tvång kan man säga. Utan att låta parlamentet rösta. Och det är det här som väldigt många är väldigt upprörda på nu. Och det här kommer ju också, ska man komma ihåg, i ett läge som är känsligt för liksom fransmännens plånbok. Många fransmän stretar redan idag. Har svårt att få ihop det i slutet av månaden. Har löner, även de som jobbar, löner som inte räcker till att leva på. Och det här är ju någonting som man har hållit emot Macron redan före de här reformförslagen.
Men du Fanny, du har ju också pratat med människor i Paris. Vad säger de?
Ja, jag var runt igår, framförallt i östra Paris, i kvarteret Belleville. Alla jag pratade med där var för demonstrationerna och emot Macron. Men då ska man komma ihåg att det här är ett kvarter som generellt har väldigt lågt stöd för Macron. Så då har vi sagt det. Men en av dem som jag träffade var en äldre dam som vi kan lyssna på.
Voilà. Vous êtes d'accord avec les rêves?
Moi, je suis d'accord avec les rêves.
Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à la violence qu'on a vue?
Ah non, là, je suis contre la violence, là. Non. Moi, j'ai connu les grèves de mai 68. J'ai fait des grèves, mais pas de violence. Non, pas du tout.
Man har ju en tupp där.
Just det, det var samtalsämnet som vi gick över på sen. Den här tuppen som knatade runt mitt i Paris på en liten trädgårdsplätt som den här damen var väldigt förtjust i. Men hon beskriver hur hon är för demonstrationerna, hur hon förstår folket, hur hon själv var en person som gick ut i de massiva demonstrationerna i maj 1968 när det begav sig. Hon vände sig emot våldet, men hon säger just det här som vi var inne på förut, att Macron är en arrogant typ som tror att han står över folket.
Mm. Ja, men på tal om då de här våldsamma inslagen som har varit i protesterna. Vi hörde lite grann här vad hon sa om det. Men alltså folk i stort som du pratar med, vad säger folk om att det blir så våldsamt?
Ja, men det finns ju lite olika kommentarer där runt det. Om vi tar liksom bara först det här politiska liksom, så har vi ju regeringen som skyller på våldsamma demonstranter. Demonstranterna skyller på övervåld från polisens sida. Och sen har vi då fackförbunden som menar att demonstrationstågen är fredliga, vilket de är i stor utsträckning. Men i marginalerna av de här demonstrationstågen så uppstår det våld genom liksom vissa extrema grupper som liksom ansluter sig. Och det är många fransmän då som chockas över det. Men det finns ju också de som har liksom en förståelse för att det blir så här, som menar att Macron har liksom pushat sin ledarstil så långt och lagt dövöra till så länge och på ett så dramatiskt sätt så att folk ser inte någon annan lösning än att faktiskt ta till våld. Vi kan höra på en ung kvinna, en småbarnsmamma, Dunja, som jag träffade också i Belleville igår.
Je trouve un peu lâche de sa part que de voter des lois qui sont pas en faveur des citoyens. Et je pense qu'on est une très bonne partie.
Hon tycker att Macron är feg som driver igenom reformer som inte stöttas av folket. Och hon förstår de som tar till våld, för att när man inte har blivit lyssnad på under så länge så ser man inte någon annan utväg. Ungefär så sa hon. Och sen träffade jag ytterligare en person, 39-åriga Moussa, som satt på en bar i samma kvarter, som också kommenterade liksom Macrons ledarstil och pratade om att Frankrike faktiskt inte är en diktatur. Vi ska höra på vad han säger också.
On est pas un pays dictateur quand même. Ouais. Donc si on est en France, le public ils ont le peuple ils ont le droit de s'exprimer. Donc tu m'imposes des trucs comme ça, bah ça sert à quoi alors faire l'élection et voter 5 ans, dépenser l'argent pour rien. Bah reste 20 ans, 30 ans comme de...
Han har ett tungt arbete, jobbar på en lagerlokal och är liksom en av dem som kommer ha det liksom kämpigt med att jobba 2 år till. Men han säger här, vi bor ju inte i en diktatur, man kan inte tvinga igenom en sån här sak. Vad spelar det annars för roll att rösta var 50 år om man ändå inte kan göra sig hörd?
Macron ska ju vara president i 4 år till, är det väl?
Mm.
Hur ska han kunna vara det när missnöjet är så här stort?
Ja, men det är den frågan som alla ställer sig nu. Och Alex, jag kommer inte kunna ge något briljant svar på den här frågan. Men det ser ju onekligen väldigt svårt ut för honom nu. Alltså, han har inte så många vägar. Det som vi vet i princip är att Macron kommer inte liksom stiga ner från tronen. Han kommer fortsätta vara president. Och vi ska komma ihåg att han kan inte enligt grundlagen väljas om. Så han har ju varit tydlig också med att han struntar i om han inte är populär. Han kommer driva igenom den här reformen ändå, har han sagt nu den senaste tiden. Men frågan är ju, precis som du är inne på Alex, att så vad mer kan han göra efter det här? Nu när hans regering inte har hittat stöd i parlamentet för att rösta igenom det här, kommer de hitta det där stödet för andra reformer som de vill göra? Det är oklart just nu.
Men kommer han inte behöva göra någonting för att ändå lugna situationen?
Jo, det behöver han ju göra. Och nu återstår ju att se exakt vad det kommer vara. En sån här klassiker här är ju liksom att byta regering. Han har sagt tidigare att han inte tänker byta regering. Men vi får väl se. Det är ju många som tar upp det som en möjlig väg framåt. Även om andra kritiserar det för att vara liksom en kosmetisk handling. Liksom, vad förändrar det egentligen? Macron sitter ju kvar vid makten, menar många.
Ja, precis. Om det är Macron man är sur på så skiter man väl om man byter regering. Eller kan man tänka? Jag vet inte.
Ja, men det kan tas lite som en gest att han faktiskt gör någonting. Men fackförbunden beskriver ju sådär som att han liksom ena dagen ger dem en örfil och andra dagen klappar dem på kinden. Det är lite dubbla budskap där från presidenten, hur mycket han verkligen vill prata med dem.
Men de här protesterna, de ser ut att fortsätta, eller?
Ja, som det ser ut nu så fortsätter de. Vi har ju sett tidigare exempel på hur våldsamma protester dör ut i Frankrike, ofta efter att presidenten tar ett steg mot gatan i någon form. Vi får väl se nu vad det steget blir från Macrons sida.
Men du Fanny, vad kommer du fortsätta göra nu då i Paris?
Jo, men jag kommer följa det här som vi har pratat om och vidare kolla in sopbergen. Och sen ska jag faktiskt försöka ta mig tillbaka till södra Frankrike. Men bara det är ett äventyr och en resa ut i det okända, kan man säga. För att strejkerna rör ju till väldigt mycket transporten här. Så vi får se om jag tar mig tillbaka hem nu i dagarna.
Vi önskar dig lycka till.
Tack så mycket.
Erika Hallhagen var redaktör. Och du, Moa Larsson, du producerade ju dagens program.
Ja.
Mm. Det går ju att mejla oss på dagensstory@svd.se. Och det vill du gärna att folk gör, Moa, eller hur?
Ja, men precis. Vi vet ju att det är många som lyssnar på podden. Men vi skulle gärna vilja ha lite mer lyssnarkontakt. Och om det är något särskilt som man vill att vi ska ta upp. Vi gör ju inte bara sådana program som ligger precis i nyhetsflödet. Så det är välkommet.
Och då lovar du att svara Moa om man mejlar?
Helt klart.
Härligt. Och klippen i avsnittet kom från Guardian, France 24, CNN och Le Parisien.